P3, Sveriges Radio.
Jag tror att vi gör så här. Vi går igenom till henne, Sage, hon i mitten.
Yes.
Jag heter Jessica Jakobsson.
Och vilken av dem är det?
Det är Lolo.
Det är Lolo. Ja.
Vi håller på, eller jag håller på med ridtravare. Det är min stora kärlek, skulle jag vilja säga.
Det här är Ridpodden.
Vi har fått massor med önskemål till Ridpodden om att göra ett avsnitt om ridtravare. Och jag misstänker att det är ganska många som redan är frälsta som har hört av sig och vill ha program om det här. Men jag tänker att nu när vi ska göra ett avsnitt så får vi ändå börja lite grann från början, om det är okej för dig.
Självklart är det.
Vad är en ridtravare? Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att man ska kalla en häst för en ridtravare?
Ja, de behöver ju inte ha gått på travet. De ska ju vara födda till en travhäst. Mm. Och det är ju då om de blir registrerade inom någon travförbund. Mm. Och i Sverige har vi STC då. Men sen så finns det ju runt om i hela världen också. Så där börjar ju allting, att de föds, att de ska bli registrerade. Sen så börjar de väl med inkörning eller... Vissa kanske aldrig ens kommer till inkörning. Det finns så stora travstall idag som kanske aldrig får tiden till det.
Hur bra ridhäst kan en ridtravare bli?
Hur bra som helst. Allting handlar ju bara om tid, energi, tålamod. Alltså, de är inte avlade för att hoppa det högsta. Men det har vi ju sett bevis på att Jeppe Loop till exempel, att han hoppar i OS.
Vadå, var det en gammal travare?
Ja, det var han väl.
Den här Chapelop?
Ja, precis.
Oh, det visste jag inte.
Ja, eller man hade det i blodet. Det var väl i alla fall någonting nära där. Mm. Men jag skulle väl säga att en vanlig svensson som jag har ju tävlat 120 cm med en travhäst och fått placeringar i 115 och samma i dressyren där, att jag har ju tävlat till ett B. Men sen, jag har ju kompisar som har tävlat upp till medelsvår B i dressyr med sina travhästar. Det är ju helt fantastiskt. Så allting handlar ju om hur mycket tid vill du lägga? Hur mycket energi har du? Hur mycket orkar du, tålamodet? När jag var liten, så mina föräldrar hade inte råd att köpa en egen häst till mig. Så hamnade jag ju på den här travgården. Och där hittade jag min lycka genom de här hästarna. Och jag fick ju lära mig väldigt mycket om själva travet och hur man hanterar hästar. Och det är ju lite annorlunda än på en ridskola. Det här med skjutsel och när man ska åka iväg på träningar och tävlingar. Och att det är så himla mycket förberedelse för det. Och det är väl det som gav mig kicken, att shit, det här är ju riktigt roligt. Han körde ju sina hästar, så ville han ha lite ridträning också. Så jag fick hjälpa honom att rida in dem och följa med på travet och rida in på stora banan och träna där. Och det var ju superroligt och det gick ju fort. Och, fast detta var ju inom trav då. Mm. Det var inte så mycket ridträning för hoppning och dressyr, utan detta var ju mest först inom trav.
Det var en travtränare som ville att hans hästar även skulle ridtränas.
Jajamän. Jag fuskade ju lite och galopperade lite i skogen när han inte såg och gjorde lite roligare saker som jag tyckte var spännande.
Men varför blev du inte travkusk?
Ja, hjälp, nej, inte sitta bakom hästen. Tänk vad mycket som kan hända. Åh, herregud. Det är väl jätteroligt. Jag har kört jättemycket också har jag gjort, eftersom jag hjälpte honom där. Men jag känner att man har ingen kontroll bakom hästen. Visst, farten och allt det här, det är väl jätteroligt. Men jag håller mig gärna så nära och tryggt på hästen som möjligt.
Men det kände du ganska snabbt, eller? Att det var liksom att du vill rida?
Ja, rida är det roligaste. Det har jag nog alltid tyckt sedan jag var liten och red på ridskola. Att, ja, men det är rida jag vill göra. Mm. Mm. Det...
Mm. Vad hände sen?
Så blev det att jag hittade min första häst. Och det var ju genom honom där då. Som jag jobbade för. Mm. Så jag fick den här hästen.
Varför det?
För att de tyckte att han var inte tillräckligt duktig på jobb, eller på att göra sitt jobb på banan. Och de som ägde hästen, de kände att den kan bli en fin ridhäst för mig. Den passade mig bra.
Men så det här blev din första ridtravare?
Ja, han var ju inte riden så himla mycket när jag fick honom. Men han var ju sutten på och de hade travat lite på honom och sådär. Men vi började ju såklart med att trava och springa det snabbaste de kunde. För det är ju en fantastisk känsla när man sitter där och kör järnet och bara varsågod, spring ner och kom igen idag. Men sen så måste man fortfarande, jag vill ju gärna kunna styra hästen också. Jag kanske vill bromsa hästen på mitt kommando. Man vill ju helt enkelt ha en gas och broms som funkar. Så att det var det jag fick börja göra.
Och vad är det liksom, vad är det som skiljer där? Vad är det som blir så annorlunda för en häst som har gått med sulky och liksom på töm så? Vad blir största skillnaden då när du ska börja kontrollera liksom från ryggen och med vanlig träns?
Ja, jag brukar jämföra det med att när man tittar på en långtradare när de ska svänga och de har ett jättelångt släp bakom. Att man får planera sin väg och okej, man får ta ut handen, man får var snäll i munnen och följa med liksom hela tänket, hela kroppen och bara försöka långsamt så att man får med sig yttersidan så att man inte trillar in. För det är ju den största risken att om du tar i tygen så faller hästen in för att den är i balans för att gå rakt fram. För det är det den är född för och springa det snabbaste den kan rakt fram.
Men du, hur många hästar är det som du har skolat om?
Jag har inte haft jättemånga egna hästar, men jag har kanske haft 10 stycken egna. Men sen så har jag fått erbjudanden att hjälpa till och rida in och skola hästarna så att ryttaren själv, som kanske inte är lika kunnig som jag, att man hjälper dem att visa vissa knappar som har funkat för mig genom livet. De här knapparna som gas och broms och det här med skänken, att man måste vara tydlig med vad som är rätt och vad som är fel. Så att jag kan nog inte sätta exakt siffra, men det är väl i alla fall 50-60 hästar som är skolade av mig.
Kan du berätta lite mer om så här, de hästarna du har just nu? För du tävlar ju också. Hur ser ditt liv med de ridtravarna som du har ut just nu?
Mm. Alltså, jag tycker ju min stora passion är att tävla. Alltså, det är ju det jag tränar för. Alltså, det är ju nästan det jag lever för att sen kunna komma ut och bevisa liksom, för mig själv att ja, we made it. Liksom. Och få stå där och ha vunnit en hel klass mot alla de här halvbloden. Det spelar liksom ingen roll om det är lätt C-klass för att det är ju fortfarande halvblod jag tävlar emot. Och de är ju födda till att prestera det här. Så det är ju en sån sjukt bra känsla så att man, ja, man svävar på mål skulle jag väl kunna säga att man gör. Just nu har jag en ridtravare som heter Luluface. Henne fick jag hem. Hon hade inte gjort så mycket på travet och hade varit riden och lite sådär men inte skolad. Så jag tänkte, ja men vi tar väl hem henne och provar lite då. Och det visade sig att hon hade ett fantastiskt fint travsteg. Hon hade inte det här typiska bredda med bakbenen, springa det snabbast som man kan. Och det har hjälpt mig jättemycket för att få den här lite mer avspända traven som man vill ha i dressyren.
Och sen har du
en fux som heter Countess On. Hon är betäckt just nu, men innan det så körde vi mycket hoppning.
Förutom priset, att de ofta är billiga då jämfört med halvblod eller liksom, ridutbildade hästar i övrigt. Vilka är de största fördelarna med ridtravare tycker du?
Ja, det finns så många. Mm. Ja, det blir väl så när man pysslar med dem hela tiden. Men det absolut bästa med ridtravare det är ju att de är hanterade redan från början. Oftast är det ju så. Och att de kan redan så himla mycket i all hantering. Vilket underlättar ju för mig idag när man ska åka iväg och lasta dem. De går ju oftast på transporten direkt. När man ska spola benen, de står stilla, de hoppar inte runt. Självklart finns det ju undantag, vissa är ju lite mer roliga än andra. Och sen när man ska klippa dem så ofta så står de helt stilla och är lugna och harmoniska och tycker ja, nu ska vi göra det. Jaha.
Jag tänker så här, vi skulle lite pedagogiskt försöka berätta hur du jobbar med när du får hit en ny häst. När du själv köper en ny häst eller när du ska hjälpa någon annan med dens häst och den kommer direkt från travet. Hur börjar du utbilda den då?
Ja, först så börjar jag i all hantering för att se hur vaken hästen är, om den är nervig eller om den tycker att det är okej att jag pysslar med den och grejer. Sen så brukar jag ta mig till en paddock så att man kan stänga in sig. Så kör jag lite horsemanship, att vem är det som är ledare av dig och mig? Och så får, ja, man brukar märka ganska fort att hästarna är ju väldigt mycket medgörliga. De vill så himla mycket. Så att det brukar gå ganska så fort. Och är de ridna innan så brukar jag fortfarande göra det här först. För att se att okej, men du och jag, vi kan nog komma överens. Så jag brukar kolla läget med om de kan skänken. Om jag trycker lite här och undrar vad som händer. Flyttar den på sig? Står den kvar? Eller går den mot mig när jag står på backen? Och vissa hästar är ju superkänsliga. Travare kan vara lite... Ja, det är kanske alla hästar kan vara med det här att ibland är de stela i munnen. Att man får liksom ingen kontakt. Vad man än gör i munnen så händer det ingenting. Och då brukar jag lirka ut handen ifrån hästens sida. De ger ju efter såklart. Men vissa hästar är ju supersnabba på efter och vissa hästar så förstår ju fortfarande inte. Och då kanske man får hoppa av igen och göra det från marken då. Att man, kolla här, nu ska vi svänga. Och svänga gör vi så här. Så tar man ut och är väldigt pedagogisk. Och så fort de gör rätt så klappa så mycket som att man kanske har vunnit någonting. Så att de verkligen förstår, aha, okej, är det här vi ska göra? Mm. Vi säger att jag rider på långsidan och ska vända in på en volt. Att man sitter stilla, man lirkar med handen, man tar ut handen ifrån hästens kropp fast man är fortfarande kvar på utesidan, fast man kanske svänger med handen lite så att hästen får en böjning genom hela halsen så att de lär sig vart man ska någonstans. Mm.
Men jobbar du mycket i skritt då just när, så där i början för att få igenom just vändande hjälper? Eller hur tänker du där?
Nej, nu kanske jag är lite emot alla andra. Men jag, en travhäst är ju full till att trava och de tycker att det är roligt att trava. Och det de tycker är svårast om jag har haft är att trava långsamt. Så där börjar vi. Självklart gör man allting i skritt först för att se så att man inte får ett bockrace på hela vägen. Men sen så kör man, eller jag gör det i alla fall, att man, jag travar med hästarna. Jag travar, jag rider lätt. Man rider långsidorna först för att se hörnpasseringarna. Kommer vi välta när vi travar så här fort så kanske jag måste försöka bromsa ner lite först. Och sen för mig är det väldigt viktigt att rida i hörn och göra hörnpasseringar. För att jag tänker, lär man hästen det redan från början så kommer det vara helt naturligt sedan.
Jag tänkte också det här med just gas och broms. Vi pratade ju lite grann om det innan. Men vill du säga något mer om, alltså, hur tänker du där just för att få hästen att lyssna på ditt sätt att göra förhållningar?
Jag tror att när man sitter upp på hästen, man känner ju väldigt tydligt att framåt går det alltid. Det är väldigt sällan att det går bakåt på ridtravare. Och det jag försöker göra är ju att sitta själv rakt på hästen. Och att man är väldigt tydlig med vad man menar. Så att vill jag framåt med hästen så släpp efter lite i munnen. Det är väldigt viktigt. Men ändå att du har ett stabilt tag. För en travhäst, de kör ju gärna med en i början att men då går jag lite snabbare då. Men hon tycker det är okej att jag går ännu fortare. Hon tycker det är okej att jag struntar i att gå genom det här hörnet. Hon tycker det är okej att jag börjar springa. Men det liksom bygger på hela tiden. Så man måste vara konsekvent att nu måste vi stanna. Och då stannar vi. Och en travhäst, de kanske inte tycker om att stå helt still. De kanske tassa runt lite och sådär. Men okej, men gör det bara till en halvhalt. att liksom få en reaktion när du bromsar hästen. Att sitta rakt upp, bromsa lite. Och när hästen ger efter, men bra, tryck fram den igen. Bra, duktig, klappa.
Mm. Blir det på något vis extra viktigt att liksom hålla isär sina hjälper? Att man inte ger många olika signaler samtidigt?
Ja, det kan det faktiskt vara. Det är så här, när man rider lätt på en travare så är man inte så stadig i skänklarna själv. Så kanske man flaxar lite med dem lite för mycket och då går det lätt fort. Och hästarna, okej, men jag ska springa snabbare. Och så sitter man och bromsar samtidigt och så blir det bara så himla mycket för dem. Så kanske de kastar sig eller blir jättetrippiga och blir lite stressade istället. Och det är ju ganska vanligt, tror jag. Så att det man behöver göra är ju att man är lugn själv. Det är ju steg ett. Och sen att man måste vara mjuk i handen fast ändå stadig. Och sen att när du rider hästen så försök vara så stilla du bara kan fastän du rider lätt. Men peta ut fötterna lite ifrån kroppen om du känner att shit vad fort det går. Ta ut benen, sitt liksom inte om hästen, utan ut med benen, ändå försök hålla din balans, för det är lätt att man trillar framåt lite, så att man försöker liksom hålla sin egna balans också, så att, för då blir det lättare för hästen att hålla sin egna balans för hästens skull.
Så att man får vänta lite med att komma in tills de här grunderna funkar. Alltså jag tänker med skänklarna då.
Ja, det är ju så jag har gjort i alla fall. Sen finns det ju 1000 olika steg säkert som många andra gör också. Men så gör jag, för att när man har kommit in i ridningen och att man känner varandra. Och då man kommer ju själv märka hur mycket kan jag lägga om mina ben. Som till exempel min fuxsto som jag har, som jag pratade om förut. Henne kan ju knappt rida om med bena än idag. Även fast hon har varit ridhäst nu i många år. Utan det är mycket på min tyngd, mitt sätt. Och att jag använder mycket hjärnan. Min egna hjärn försöker kommunicera genom att bara tänka. För att de är mycket smartare än vad vi tror att de är.
I traven där då? När man har börjat få till de här hörnpasseringarna. Man kanske har börjat kunna rida på volt med rätt böjning och sådär. Hur fortsätter du sen då för att stärka hästen så att den får den där långsamma och kanske till slut lite bäriga traven som du vill ha liksom på en ridhäst?
Ja, jag rider väldigt mycket serpentin till exempel. För då måste du styra, svänga, ställa om. Man gör lite volter, man kanske gör mindre volter än de här stora 20-meters volterna. Så att hästen liksom får, oj, nu svängde det. Och då känner du själv som ryttare att, oj shit, så här små kan vi inte göra än. För då blir vi jätteobalans. Igångsättningarna är ju A och O skulle jag nästan vilja säga faktiskt. Det är kanske jäkligt tråkigt, men det är så himla stärkande från skritt. Okej, nu skrittar vi. Så för att sätta igång den liksom framåt fast långsamt. Okej, ja men det går. Travar lite granna, bryter av igen. Okej, ja men ibland är det ju lättare och ibland är det svårare. För en häst som kanske inte är så jättelång gången så kanske de börjar trava på ganska så mycket i de här gångsättningarna, att de liksom tar fart in i traven eller hoppar lite in i traven. Men det är ju mycket det här med gas och bromsen. Mm. Att ju mer du stärker erat band, ju mer kommer hästen förstå också, okej, men det är det här du menar. Mm. Och det spelar ingen roll om det är från skritt och trav eller trav och skritt eller sen om man vill börja galoppera då.
Okej, nu när du kommer in på det. När kan man börja galoppera?
Alltså, allting hänger ju såklart på vilken häst man sitter på och vad ryttaren kan. Sen så säger jag så här att alla hästar kan galoppera. Frågan är bara hur de är balanserade för det. Och det är ju den kanske mest stora frågan i det här med gångarter på en travhäst. Det är ju, den kan galoppera. Och hur gör du när du ska fatta galopp? Ja, alltså jag brukar ju, så som jag har gjort och har det som har hjälpt mig genom alla mina år med en travhäst, det är ju att bryta rörelsemönstret med traven. Och då kanske jag brukar försöka hålla mig på en volt. Och när jag rider lätt så tar jag lite mer i innetygen i när jag liksom sätter mig ner. Så att det blir lite mer hackigt. För att sen liksom trycka på. Och ofta så hamnar de i galopp. Det kanske bara är ett steg. Men när den gör det, beröm. Det är ju det jag vill. Jag vill ju att den ska förstöra traven. Och så är det och gör om det igen och igen och igen. Och till slut, alltså de förstår så himla fort. Det gör de om de bara liksom får den här berömmen. Mm. Så att det är ju det här att vara väldigt tydlig med vad du vill. Och springer hästen så att den nästan välter. Ah, okej, bromsa ner, gör om. Låt den liksom inte springa iväg hur mycket som helst för att du vill galoppera. Utan försök att ta det i den takten du själv känner att okej, jag kan sitta kvar på det här. Visst att det går lite fort, men ja, att man vågar.
Men så ditt sätt att börja liksom lära ut själva fattningen, det är att ta mer i innertygen, driv samtidigt som, alltså, samtidigt som du tar så att hästen hamnar i obalans, och då när du fortsätter driva, då kommer den troligtvis byta gångart.
Ja, precis så. Ja.
Men när börjar, alltså, börjar du även lägga om skänkeläget i någon fall, eller väntar du med det? Jag tänker så här, när det är liksom vanliga sättet att fatta galopp på, med att ta fram in i skänken lite och bak lite med ytterskänken. Gör du det alls?
Nej, jag gör aldrig det. Jag lär ju hästarna att bara jag kickar till lite extra med inner då, men yttersidan, det är väldigt sällan att jag rör den. Faktiskt.
Men flyttar du fram in i skänken?
Nej, jag brukar inte göra det heller. Vissa hästar är ju såklart mer känsliga och vissa inte. Men eftersom jag redan har böjt hästen till vänster, eller ja, beroende på vilket håll, så är ju hästen redan i, liksom, i fallet, så att säga. Så att ja, om man rider lätt i vänster var, när du sätter dig ner, då lyfter sig vänster framben upp på hästen. Det är ju liksom i det sekundmillimetrarna man vill få in att det blir rätt galopp. Men sen i början, det är kanske inte säkert att den tar rätt galopp. Men såklart att beröm spelar ingen roll vilken galopp den har, bara den fattar galopp. Jag testar inte bara en gång, utan jag testar liksom en stund i båda varven. Det kan ju vara att hästen är ju, har mycket enklare åt andra hållet än det jag provade först. Eller att den börjar förstå väldigt fort vad jag menade och kanske fattar direkt sen när jag provar i andra hållet. Och sen vissa hästar har lättare för att fatta galopp än andra. Mm. Och det är ju som oss människor, vi har ju lättare för vissa saker än andra också.
Sen då? Alltså när man väl har börjat få till det med själva fattningarna. Mm. Vad händer sen liksom?
Ja, när hästen väl förstår att den får galoppera, då är det det enda den kommer vilja göra sen. För den tycker det är så jäkla roligt, men det kan gå lite fort ibland. Så man får liksom, okej, men det är jätteroligt att galoppera. Nu har vi gjort det i några steg här, okej, men vi bromsar tillbaka. För mig är det viktigt att man, jag vill ju gärna ha kontroll på det jag sitter på. Så att man liksom, okej, men nu väljer jag, nu ska vi fatta galopp. Okej, men den travar några varv, men ja, då gör vi om det. Vi bromsar igen och så galopperar den. Och låt den galoppera när den liksom kommer igång i det. För det är då den kommer att förstå sen och att, liksom att det är rätt. Och sen så kommer den börja sätta muskler till att orka. Det är ett helt annat rörelsesystem för de här hästarna att röra sig i sånt rytmiskt steg.
Mm. Men det här med att sträva efter att få en verkligen ren tretaktig galopp. Är det någon idé, eller ska man liksom tänka att nej, men den kommer alltid vara lite fyrtaktig?
Nej, det tycker jag absolut inte. Visst, i början så kanske det är många hästar som kanske till och med travar med bakbenen och galopperar med frambenen. Men det är okej, man kan liksom träna upp det.
Hur gör man det då?
Jag försöker galoppera ganska mycket uppförsbackar. Har du några branta backar, så prova att sätta galopp och låt hästen springa. Håll inte i den, utan låt den liksom tuffa på. Då gör du det några gånger. Sen när den förstår att okej, vi ska springa upp för det här. Alltså nu pratar inte jag skengalopp utan liksom okej, den får galoppera. Men sen så försök att få hästen tillbaka. Tillbaka till det här som vi var i traven. Att okej, vi vill samla oss lite. Vi vill inte springa det snabbaste vi kan. Ofta så är det att okej, men hon tar mig, då bromsar jag av till trav igen för jag orkar inte. Och så börjar det nästan på alla hästar. För att de har liksom inte styrkan till att korta sig för att hålla balansen och allt det här i steget. Och då är det så, okej, men då gör vi omfattningen och då får den galoppera lite och sen ta tillbaka igen. Så jobbar man så alltså väldigt mycket för att få den till att okej, men hon menar inte att vi ska springa det snabbaste hela tiden.
Det måste ju kunna bli ganska så här oharmoniskt liksom, med massa avbrott och typ slängtrav. Och liksom. Hur gör man för att det inte ska bli kaos? Liksom?
Ja, alltså det är kaos och det kommer ju se för jävligt ut. Och det är ju faktiskt så i den här utbildningsnivån att de har ju sina paddlande ben lite överallt. Men de är ju otroligt kvicka och de vill ju så himla mycket hästarna så att jag tycker att man ska först låta dem springa för att sen kunna ta tillbaka. För den här framåt, man vill ju alltid höra att den ska gå framåt hästen. Men sen i lite kontrollerade former.
Just när man får de där avbrotten, hur viktigt är det att liksom göra en ny fattning? Och hur viktigt är det att försöka lugna ner traven innan du gör, alltså förstår du, om du har de två sakerna mot varandra, vad är viktigast, att snabbt fatta ny galopp eller att komma tillbaka till en liksom kontrollerad trav?
Jag skulle säga att det är att man ska få tillbaka hästen till en kontrollerad form, för att annars så det känns ju som att annars har ju hästen överläget och då har du inte så mycket att säga emot. Då kommer den ju flaxa runt med sina ben och köra sitt race själv och du bara åker med.
Hur mycket kan man pusha hästen då? Jag menar, det måste ju vara ganska lätt att bli otålig, tänker jag. När man väl har känt på att så här, ja, det funkar. Nu har jag fått igång galoppen. Liksom. Då vill jag kunna köra på.
Ja, herregud, det här med tålamod, det har jag jobbat med hela mitt liv och jag tror att hästarna har hjälpt mig väldigt mycket med mitt tålamod, för att en travhäst, de kan inte galoppera det första de kan. Alltså, så att det gäller ju att man själv är lugn och att man får inte ha för bråttom, för att det här tar tid alltså. Mm.
Men hur ska man veta? Jag tänker, hur ska man veta hur snabbt man kan gå framåt? För att inte liksom, för att det inte ska bli dåligt och jobbigt för hästen.
Mm. Man får nästan känna från häst och individer. För vissa hästar är ju att de lär sig väldigt fort. Mm. De är ju så himla arbetsvilliga och medgörliga så att de vill så himla mycket. Så att visst, jag tycker att man kan gå framåt när man känner att okej, men vi klarar det här. Men sen så självklart ska man ju prova också, även fast man kanske, okej, vi kanske inte är redo men vi provar. För att man vill ju komma någonstans någon gång. Och även fast man kanske inte, men vi kanske inte är bäst i traven än, men jag provar ändå. Och då kan det ju visa sig att, men vad fan, det var ju enkelt det här. Så kör vidare då.
Men du är alltså mest inriktad på hoppning. Kan du berätta lite hur det funkar? Alltså får man delta på vilka tävlingar som helst med ridtravare? Hur går det till?
Ja, alltså de är ju som vilken häst som helst. De har ju fyra ben och svans och både äter och skumpar i mitten och sparkas tillbaka som alla andra. Så vi tävlar ju både klubb och lokalt och regionala tävlingar mot de här halvloden och sådär. Så att vi får ju tävla precis som alla andra.
Mm. Men sen har ni ett eget SM, eller hur?
Ja, det heter ju Riks, heter det ju då. Och då är det flera grenar då. De har ju hoppning och dressyr och löshoppning och utställning tävlar man mot varandra. Och så finns det en gren som heter trab som är lite mer västernstuk, att man ska öppna och stänga grindar och gå över broar och lite sådär. Lite mer lugnt och sansat skulle jag väl säga.
Mm. Mm. Men du var med nu senast, var i somras?
Det hände ju lite tragiska saker där i somras, att jag fick ta bort en häst. Så jag varit lite sådär, ska jag vara med eller ska jag inte vara med? Men det är ju det jag jobbar för. Alltså det är ju det jag älskar. Det är ju att tävla och visa upp oss att, för vad vi kan. Och även liksom det här med gemenskapen som är på sådana tävlingar, att alla tävlar ju med samma villkor, att alla har ju hästar som inte är födda till det här, och det blir ju en helt annan gemenskap, tror jag. Mm. Att man vet vad man sitter på.
Mm. Hur gick det?
Det gick bra. Ja, vi vann hela riksmästerskapet. Vi vann hela riks.
Mm.
Det var grymt. Och den känslan att stå där och bara, shit, vi gjorde det och vi har vunnit.
Mm.
Det största man vill vinna är ju det här meetingpriset. Det är det största du kan vinna i den här ridtravarvärlden liksom.
Vi pratade i telefon förut och då berättade du om en hopptävling som du hade varit på, där du såg ett ekipage som gjorde dig lite så här bekymrad liksom. Kan du berätta om det?
Mm. Ja, jag såg ju att det var en travhäst och en ryttare som skulle hoppa 90 cm tror jag att det var. Och det som gjorde mig lite så där, ja, ni vet ju när man har hals eller hjärtat i halsgropen, och alltså det gick så jäkla fort. Hästen sprang liksom det snabbaste den kunde, hoppade hindret med benen liksom överallt, och man ser folk på läktaren liksom böjer bort huvudet och liksom vågar knappt titta för att det går så fort, och så hör man sådana ryttare skulle jag väl kanske vilja hjälpa med att säga att jag tycker att det är jätteroligt att du vill. Men det handlar liksom inte bara om att, bara att hästen kan hoppa 120 cm hemma, så betyder inte det att den kan hoppa 120 cm på bana heller. För du måste ha dressyren med dig för att kunna styra, bromsa, halvhaltel, se till så att du har rätt galopp för att ha hästen i rätt balans. Man kan ju såklart trava genom en hel bana också, det är helt okej. Men om det ska vara rätt så är det ju galoppen. För att hindren är ju galopprelaterade. Alla gör ju såklart vad de själva vill och sådär. Men det kan ju sluta väldigt illa. För hästen hoppar liksom av fart skulle jag säga. Och hamnar den fel så kan de ju liksom gå omkull. Och då kanske man hamnar under hästen. Och det slutar illa istället.
Det måste finnas en del fördomar som man möts av när man håller på det här sättet. Vilka är de vanligaste?
Jag ska väl inte säga att jag själv har råkat ut för så mycket fördomar. Men det kanske är för att det har gått ganska så bra för mig. Eller att jag har hittat alla de här knapparna. Sådär. Men det man kan höra är typ, aha, har du en travhäst? Vad ska du med den till? Ja, vad ska du med ditt sketna halvblod till då? Eller vad är det för skillnad? Det är väl också en häst. Och sen så kanske folk tycker att de kanske inte har med ryttar att göra, de är ju inte födda till det. Och att, ja men du kanske skaffar en billig häst bara för att köpa en häst. Ja men det kanske är så i fallet, jag kanske inte har råd att lägga 200 000 på en fin hoppstammad häst liksom.
Har du något tips till den som kanske blir mött av den typen av åsikter?
Ja, tyvärr så tror jag att det kan vara ganska många som blir utsatta. Man har ju sett lite på sociala medier att det är så att, och jag tycker det är väldigt synd, för att travare kanske inte är en gångartshäst, men den kan ju fortfarande bli ens bästa vän och liksom, ja men fungera precis som vilken annan häst som helst. Så att jag tycker väl att de som får de här kritiken eller kanske lite mobbningen, att de är liksom, men var säker på vad du vill. Vill du ha den här hästen, men stå på dig då.
Av alla de hästarna som du har suttit på under åren nu, finns det någon du har fått ge upp med, alltså som inte har funkat som ridtravare?
Nej, alltså ridtravare har han funkat som, men jag har haft en häst och han, vi tävlade upp till 90 cm och hade placeringar i det, och det var jättebra. Men jag kände att det var en sån häst, han galopperade med frambenen och travade med bakbenen. Så när jag höjde till en meter så rev han. Och då kände jag att okej, men han kanske passar till dem som inte vill hoppa högre. Så då kände jag att okej, men då får vi gå vidare.
En sista fråga. Alltså för den som går i tankar att så här, ja men ridtravare kanske kan vara sättet för mig att skaffa egen häst och jag vill det. Vad måste man själv liksom klara av för att det ska gå bra, skulle du säga?
Tålamod, det är det största. Man måste ha tålamod att allting kommer inte ske på en dag. Och att man borde tänka på lite att hur den rör sig lite kanske. Jag hade inte köpt en häst eller tagit hand om en häst som hade passgång i sig. För att det gör att det kanske är svårare. Men det beror ju helt på också vad man vill. Vill man ha en häst för att ha en bästa kompis så är det ju, spelar det absolut inte någon roll vad gångarterna är. Men för mig som vill tävla så har det ju ganska mycket större betydelse.
Mm.
Och sen det man ska tänka på är nog att, att man ska ha tid till det här med att ta det lugnt. Fastän ändå på ett modigt sätt så att du liksom... Man behöver inte skritta hela livet utan du får faktiskt våga prova och trava och galoppera också.
Mm.
Det tycker jag är viktigt att man är modig.
Men att man kalkylerar med att så här, köper jag den eller liksom, tar jag hand om den här hästen eller köper jag den här hästen så kommer allting inte bara finnas där från start utan jag måste själv liksom göra ett jobb.
Ja, precis. Det är, man får inte så mycket gratis. Det du får gratis det är egentligen att det går framåt. Allt det andra det kommer du få jobba med oavsett. Men jag ser det som en positivt. För att, ja, det är gärna det som är roligt.
Och det här avsnittet av Ridpodden var inspelat i december 2017.
P3, Sveriges Radio.
P3.